Jesus, tack att du också vill möta oss i ditt ord. Du vill låta det få beröra våra hjärtan och våra tankar, våra liv. Amen. Några skissartade tankar utifrån två av kyrkoårets texter för idag. Jag vet inte hur många år sedan det var den nya, den här boken med evangelieboken, tack. Jag vet inte hur många år sedan det var den nya kom, men det är lite fräscht att det har kommit en del texter som jag tror inte tidigare att Esters bok har varit representerad i kyrkoårets texter. Men nu är den det i alla fall. Så vi ska läsa en text från Esters bok och en text från Johannes evangeliet. Vi börjar med Ester. Och först en mycket kort bakgrund till den scen som utspelar sig i de verser som vi ska läsa. Den judiska flickan Ester har uppfostrats hos sin morbror Mordokaj. Och som ung blev Ester utvald till hustru åt kung Ahasveros. Och på så sätt blev alltså den judiska flickan persisk drottning. Alltså för judarna levde ju där i förskingringen så att säga. Ja, och i den här rollen som drottning så kom Ester att spela en avgörande roll i en mycket kritisk situation för sitt folk. Och bakgrunden var den att Mordokaj, hennes morbror, hade vägrat böja sig och ge ära åt kungens närmaste man Haman. Och denne Haman, han blev så förbittrad över detta att han planerade en massaker på judarna i riket. Men tack vare sin ställning som drottning så lyckades Ester avvärja den här katastrofen. Det var inte alldeles enkelt, men hon lyckades med livet som insats kan man säga. Och Mordokaj, ja alltså hon riskerade livet, men hon behöll livet. Och Mordokaj, hennes morbror, blev istället för Haman upphöjd till kungens närmaste man. Ester är en spännande bok. Och jag läser nu från Ester 4, vers 11-17, utan några närmare förklaringar omkring de här verserna. Det börjar med att Ester genom en tjänare sände den här hälsningen till Mordokaj. Alla kungens ämbetsmän och hans undersåtar i provinserna vet att för den man eller kvinna som utan kungens kallelse går in till honom på inre borggården gäller bara en lag, döden. Endast den som kungen sträcker sin gyllene spira mot får behålla livet. Och så säger Ester, själv har jag inte på 30 dagar varit kallad till kungen. När Mordokaj fick höra vad Ester sagt lät han svara henne, tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan bara därför att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll, men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna du blev drottning. Då sände Ester detta svar till Mordokaj. Samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni ska inte äta eller dricka på 3 dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt. Sen går jag till kungen trots att det är mot lagen. Är jag förlorad så är jag förlorad. Mordokaj gav sig iväg och gjorde precis som Ester hade sagt till honom. Och så evangelietexten som vi hörde ett utdrag från tidigare. Jag läser Johannes 12, 20-28. Bland de som kommit upp till högtiden, det vill säga påsken, för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sa, Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be Fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hördes en röst från himlen: jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Jag läser vers 25 som lätt kan misstolkas också från levande Bibeln, som jag tror fångar in på ett bra sätt tanken i det hela. Där står det så här: den som älskar sitt liv mer än något annat ska förlora det, men den som utan förbehåll ger det till Gud ska vinna det och få evigt liv. Stunden har kommit. Nu är min själ fylld av oro. Ska jag be Fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Och i bakgrunden kan vi höra ekot från Mordokajs ord till Ester: kanske var det för en stund som denna du blev drottning. Det var mycket som stod på spel båda de här gångerna. I båda fallen så handlar det om människor som behöver räddas. Jesus kom till världen för att som ingen annan gå kärlekens väg. Och på den vägen så når han till sist fram till stunden. Den speciella, kritiska stund då allt ska avgöras. Det är stunden då han tydligare än någonsin ska visa vem Gud är. Det är stunden när världen ska räddas. Stunden då ondska och död ska fråntas sin makt. Och när den stunden närmar sig fylls Jesus av bävan och ångest. Finns det verkligen ingen annan väg? Nej, det gör inte det. Jesus vet djupt inom sig att det här är den enda vägen. Han vet att det är just för denna stund som han har kommit. Att ta en annan väg vore att svika kärleken. Det vore att svika Fadern. Det vore att svika världen. Det vore att svika dig och mig. Därför väljer Jesus vetekornets väg. Han accepterar korset som Guds väg till liv för de många. För oss. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör ger det rik skörd. Det är Guds väg till liv för en hel mänsklighet. Jesus är vetekornet nummer ett. Med sitt eget liv som insats blir han kornet som ger liv. Han brister och han går den tyngsta vägen ensam. Men mönstret, vetekornets mönster, gäller också för den som vill följa honom. Därför tar han sina vänner i handen för att de och vi ska få gå en liten bit med honom. Om någon vill tjäna mig skall han följa mig. Och därför så finns det på den här vägen, kärlekens väg i Jesu efterföljd, också för oss vissa avgörande kritiska stunder. Och de stunderna är ingenting som vi själva planerar. De ligger inte alls i våra händer. Vårt ansvar är bara att följa och låta Gud göra sitt verk i oss och genom oss. Och precis som för Jesus, fast transponerat till våran nivå, så är de här stunderna ofta av det slaget att vi helst skulle vilja slippa dem. Vi vill be, finns det ingen annan väg? Det är stunder som inger bävan. Och så var det också för Ester när hon bestämde sig för att nu får det bära eller brista. Är jag förlorad så är jag förlorad. Och här kan vi ju se att hon i den stunden när hon sätter sitt eget liv på spel för att rädda sitt folk, så framstår hon som en förebild för Jesus. Bland evangelisterna så är det säkert Johannes som på ett säkert sätt använder det här uttrycket stunden. Och bakom ligger tanken att det är Gud som styr händelseförloppet. Jesus har kommit med i världen med ett säkert syfte, och det som sker med honom är ingen slump. Och hans stund är den avgörande punkten, korset som han hela tiden varit på väg emot. Och när det gäller Guds väg för våra liv, så tänker jag så här, att det viktiga är inte att vi försöker förstå hur Gud planerar och hur hans planer förhåller sig till vår fria vilja. Det där är svårt att förstå. Det viktiga är att vi följer, att vi är disponibla, öppna. Att vi enkelt och utan kramp eller prestationer lämnar oss i Jesu händer. Paulus skriver i Efesierbrevet 2, vers 8-10. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Gud har förberett en väg, och på den vägen är det han som utför sitt verk. Och vi får följa. Och på den vägen kan det finnas särskilda stunder, vissa situationer, ögonblick som Gud leder oss in i för att han på något sätt vill bruka oss. Och i de stunderna har vi bara att följa. Kontrollen ligger helt och hållet hos honom. Vilket också betyder att han är där och bistår med sin kraft och hjälp när vi som allra bäst behöver det. Och det kan bli väldigt tydligt och konkret. Och syftet är, precis som det var för Jesus, att Guds härlighet skulle bli märkbar. Med andra ord, att människor ska beröras av hans kärlek och kraft. Det är det som det handlar om. Låt oss be. Tack Jesus att du inte väjde i den svåra stunden. Tack att du överlät dig själv till Faderns vilja. Att du gick den svåra vägen, kärlekens väg för oss. Tack för korset. Tack för livet som du ger oss. Därför att du blev vetekornet som brast och gav liv. Hjälp oss att följa dig på den väg som du bereder åt oss. Hjälp oss att vara öppna för dig. Så att du kan använda oss på det sätt som du vill. Även när vi själva inte förstår. Tack Jesus att vi får överlämna oss till dig. Du som är vår frälsare och Herre.